Du lyssnar på Den gömda musiken av Åsa Hallengård. Inläst av mig, Isabelle Moreau. Till Johanna och John. Prolog. Tjeckoslovakien 1930. Belia sopar undan det värsta från golvbrädorna i den lilla stugan och placerar därefter kvasten på dess vanliga plats bakom dörren. Hon synar den mörka borsten, det som återstår av den vill säga. Kvasten är den hennes mor en gång använde, och sen Belia blev 8 år är den hennes. Hushållsgöromålen är många och sträcker sig ända till djuren i stallet. Allt eftersom åren gått har djuren i och för sig blivit färre och arbetet lättare, men det innebär samtidigt mindre mat. Med ens blir hon yr och sjunker ner på den skrangliga pinnstolen. Huvudet lutar hon tungt i händerna medan hon blickar ut genom fönstret. Det viner från gliporna i fönsterramen. Hon har inte förmått täta ordentligt trots att hon gjort sitt bästa med gammal lump. Hon begriper såklart att det behövs mer varaktiga åtgärder. Fast vad kan hon göra? Hon är en svältfödd 14-årig flicka. Inte en stor och stark hemmansägare. Egentligen vill hon lägga sig i sin mors säng och sova bort dagarna i hopp om att ett mirakel ska förändra tillvaron. Men hon tvingar sig att istället kämpa från tidig morgon till sen kväll för att försöka mota bort det värsta förfallet. Regndropparna smattrar mot rutan och hon blickar upp mot taket där en mörk fuktfläck breder ut sina vida vingar. Snart kommer fläcken erövra hela ytan. Laga taket förmår hon inte på egen hand. Om bara far iddes försöka förbättra deras verklighet, då skulle de tillsammans kunna få fason på gården. Hon avbryts i sina funderingar av 3 hårda knackningar på dörren. Försiktigt reser hon sig upp. Jo då, benen bär henne trots att hon idag endast ätit ett äpple. Det knackar igen, ännu hårdare den här gången, och hon skyndar sig att öppna. God dag, Fräulein. Jag heter Gerhard, säger en av de 3 männen utanför. Er far har en spelskuld som han inte betalat och nu har tidsfristen löpt ut. Han gör en min som nog ska verka beklagande. De andra verkar knappt lägga märke till henne när de tränger sig in. Belia drar efter andan och greppet om dörrhandtaget hårdnar. Med blicken följer hon deras förehavanden. De drar ut lådor, öppnar skåp och slänger innehållet rakt ner på golvet. Vad har hängt där? Frågar en av männen, tar av sig hatten och pekar med promenadkäppen mot spikarna på väggen till höger om diskbänken. Kopparformar, säger hon och harklar sig, men rösten kraxar ändå. Fram med dem, väser den längsta av männen och tonar upp sig framför henne. Far sålde dem. Det är länge sedan. Knäskålarna skakar. Med tanke på hans skulder så är det inte konstigt, säger mannen med hatten. När de konstaterat att det inte finns något av värde i köket beger de sig till fars kammare. Hon hör hur de rafsar omkring i byrån där inne. Antagligen på jakt efter något av värde. Men hon vet att det är förspilld tid att rota bland fars persedlar. Blond, konstaterar han som heter Gerhard. Hans ögon har ett milt uttryck, men hon backar instinktivt. Mannen tar tag om den ena av hennes flätor och låter handen glida över den. När en av de andra männen styr stegen mot mors kammare tar hon sig loss och ställer sig framför den stängda dörren. Nej, säger hon och försöker få rösten att låta stark och myndig trots att hon darrar som ett asplöv inombords. De stannar upp och utbyter roade blickar. Jaha, och vad ska du göra åt det då, flicka lilla? Flinar den långe och stryker sig över den renrakade hakan. Hon slår ner blicken och betraktar hans blankputsade stövlar. Utan ett ord föser han henne åt sidan. Men hon förmår inte hejda sig utan ränner efter. Ni får inte, det var mors, protesterar hon då de river ur sängkläderna, lyfter på madrassen och sticker i den med sina knivar. Fläker upp den som om de tror att det finns något.